Är det game over för nätbaserade massinvesteringar? Det kräver i alla fall flera stora hedgefonder efter att ha drabbats av miljardförluster till följd av att småsparare drivit upp priset på de aktier man spekulerat mot. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Det börsnoterade amerikanska spelbolaget GameStops lönsamhet har drabbats hårt av både pandemin och av det faktum att digitala nedladdningar minskat efterfrågan på fysiska dataspel. Som konsekvens valde flera stora investmentbolag att spekulera mot GameStops aktie genom så kallad blankning. När ett stort antal småsparare från Reddit-forumet Wall Street Bets som motdrag valde att stötta aktien drevs priset upp till den punkt där hedgefondernas positioner blev ohållbara med stora förluster som följd. Som konsekvens av detta stoppades småsparare från att kunna handla med GameStops aktie, och nu anklagar alla varandra för ohederligt spel. Är det otillbörlig kursmanipulation när småsparare organiserar sig online? Är det rimligt att storfinansens intressen kräver regleringar för att stoppa denna typ av beteende? Och vad säger egentligen denna typ av konflikt om det moderna samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du frivilligt investerar i min videoproduktion via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är enbart tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera oberoende och aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort stort tack till de av er som bidrar. Är du duktig på videoredigering och dessutom intresserad av att jobba med mig? Då vill jag gärna höra av dig, för jag söker just nu en videoredigeringsassistent. Gå till henrikjonsson.com och titta på videon “Jobba med mig” för mer information om både rollen och om hur du ansöker. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera här nedanför, klicka på den där förbenade klockikonen och se framförallt till att prenumerera på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Gör du detta så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med spontant framreglerad disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om pengar, politik och paradigmskiften. Häng med! Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja, visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger. Så diktade den svenska poeten och författarinnan Karin Boye om förändringens obevekliga gång i sin dikt “Ja visst gör det ont” från 1935. Och nog både tär och spränger digitaliseringens revolution på allt fler håll det etablerade samhällets maktstrukturer.
Let me see all these too.
Ett aktuellt exempel på just detta är den finansiella konflikt som blåste upp kring spekulationerna i börsbolaget GameStops aktie. Striden har tre huvudparter: de stora etablerade hedgefonderna, investeringsplattformen Robinhood och subreddit-forumet Wall Street Bets. Wall Street Bets beskriver sig själv som ett 4chan som hittat en Bloomberg-terminal, vilket i korthet betyder att man byter investeringstips och gillar memes
Stonks.
Samt att man har en uppkäftig och ofta rätt gatusmart jargong. Investeringsappen Robinhood lanserades 2013 med ambitionen att göra börsinvesteringar tillgängliga för alla, där traditionella investeringsplattformar vid denna tid ofta krävde en minimuminsats på ett par tusen kronor och dessutom utkrävde både fasta och rörliga så kallade courtageavgifter på varje transaktion, valde Robinhood istället att tjäna sina pengar på att förränta användarnas oanvända depåkapital. Denna affärsmodell gjorde det möjligt även för småsparare att snabbt och ofta gå in och ut ur olika aktiepositioner utan att vinstmarginalen slukades av tradingplattformens avgifter. Robinhood blev därför mycket populärt bland användarna på Wall Street Bets, och denna app var en av de huvudsakliga plattformarna som användes när massinvesteringarna i GameStops aktie inleddes. För att kunna förstå varför dessa investeringar fick hedgefonderna att förlora miljardbelopp måste man känna till en investeringsstrategi som kallas blankning, eller på engelska shorting. Att blanka går i korthet ut på att man satsar kapital på att en aktie ska gå ner, och det fungerar, lite förenklat, så här. Investerare A har ett stort innehav av aktier som investerare B tror kommer att gå ner. Investerare B ber att mot ränta och en del avgifter få låna några av investerare A's aktier. Investerare B säljer sedan de aktier han lånat och får in, säg, 100 000 kronor på försäljningen. Om investerare B har gissat rätt och aktien nu sjunker kan han köpa tillbaks den till ett lägre pris, säg för 50 000 kronor, och sedan ge den tillbaka till investerare A. Om man bortser från ränta och avgifter så har investerare B nu tjänat 50 000 kronor på att blanka aktien. Men om värdet på den lånade och sålda aktien istället stiger, exempelvis till följd av att investerare C plötsligt börjar köpa stora mängder av just denna aktie, då tvingas investerare B att köpa tillbaka aktien till förlust när investerare A kräver den tillbaka. När investerare B plötsligt måste köpa tillbaka A's aktier till förlust driver han dessutom upp aktiens värde ytterligare. Detta stressar investerarna X, Y och Z som också blankar denna aktie, vilka nu snabbt köper den tillbaka för att begränsa sina förluster. Detta resulterar i ändå snabbare prisökningar, vilket tvingar fler och fler blankare att sälja för att begränsa sina nu skenande förluster. En plötslig prisrusning på en aktie som blankas kallas a short squeeze, vilket kan översättas med att blankningspositionen hamnar i kläm och snabbt drivs upp till extrema förluster. A short squeeze var just vad som drabbade de investmentbolag som blankade GameStops aktie, där bland annat hedgefonden Melvin Capital beräknas ha förlorat flera miljarder dollar på sina blankningspositioner.
Melvin Capital is now out of the stock. They've taken a rather huge loss.
I sammanhanget intressant är att den samlade vänstern i detta läge urvaket och omedvetet plötsligt började ta ställning för frihandelsideal. Tolkningen som vänstern gjorde när hedgefondernas blankningar klämdes åt var att en form av kollektiv hade gett sig på kapitalismen, och då måste det ju vara bra, även om man inte har en aning om vad en short squeeze är för någonting. Eller? Att den outtröttliga demokratiska yrhettan Alexandria Ocasio-Cortez ställer upp för medborgarrätten att oinskränkt få handla med aktier är naturligtvis mycket bra, även om hon övertolkar motivet bakom massinvesteringarna som ett folkligt angrepp på en omoralisk aktiemarknad.
We basically saw a huge amount of developments and kind of a weird collision of all different kind of spontaneous digital community action, pairing that with what's happening in the stock market, colliding with the present fact, and increasingly the stock market is to everyday people feeling kind of less and less tethered to everyday life.
Inte heller de pigga terroristvurmarna i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU ville vara sämre, utan gick ut med en komisk kampanj där man genom att lotta ut GameStop-aktier uppfattade sig attackera storkapitalet, under den häpnadsväckande vanföreställningen att en aktie som köpts under en short squeeze dessutom skulle vara värd någonting alls när den sent omsider lottades ut. Det mest anmärkningsvärda är ändå att president Joe Bidens pressekreterare Jen Psaki valde att kommentera denna komplexa marknadskonflikt genom att påpeka att man nu har en kvinnlig finansminister.
Is the White House concerned about the stock market activity we're seeing around GameStop?
I'm also happy to repeat that we have the first female treasury secretary and a team that's surrounding her.
The fuck has that got to do with anything?
När man bara har en woke hammare ser alla problem ut som identitetspolitiska spikar, och att vänstern ser kön och kollektiv som även denna konflikts kärna gör dem lika förutsägbara som irrelevanta. För börsen är inte enhetligt definierbar utan utgör ett spretigt och ständigt ondulerande uttryck för marknadens uppskattning av risk och värde i formen av en kaosmekanisk vågrörelse ur vilken omätbara energier kan utvinnas, likaväl som den på ett ögonblick kan dränka den som dristar sig att försöka surfa på den. Det finns många olika motiv bakom den short squeeze som Wall Street Bets lyckades åstadkomma. Många investerare hade ett seriöst affärsmässigt intresse av GameStop, andra ville tjäna snabba pengar på en lång position, och somliga ville jäklas med de fonder som gav sig på ett bolag som man hade en emotionell koppling till. Det är helt enkelt en enda röra av olika satsningar, förhoppningar och motiv, precis som aktiemarknaden ska vara. Men denna pluralistiska verklighet är sannolikt svår att förstå om man är kollektivist och strävar efter att dela upp hela världen i gott och ont. Börsen är ingen ny företeelse, utan har existerat i olika former ända sedan 1200-talet. Själva ordet börs kommer från den holländska familjen van der Beurs, som gradvis institutionaliserade sina först informella investeringsmöten mellan olika handelsmän. Det engelska ordet för aktie, stock, betyder även lager, och stammar ur det faktum att handelsmän under 1500- och 1600-talet på förhand kunde investera i lagervaror som handelsexpeditioner skulle importera från främmande länder. Om det inte hade funnits en börs där sjöfartsexpeditionerna kunnat hitta investerare som var redo att satsa på utdelning i form av delägande i ett framtida varulager, hade man inte haft råd att bedriva internationell handel. På samma sätt som renässansens sjöfartsexpeditioner berikade både handelsmän och hela den europeiska civilisationen, berikar vår moderna börs hela den globala ekonomin. Börshandeln kritiseras dock ofta på felaktiga grunder för att vara ett omoraliskt kapitalistiskt kasino eller ett osolidariskt nollsummespel. Film och TV har under decennier bidragit till att förstärka denna bild genom spektakulära skildringar av krascher, bedrägerier och ren illvilja. Dessa föreställningar om börsen bygger huvudsakligen på okunskap. Bilden av börsen som ett nollsummespel bygger på den marxistiska föreställningen att den enes rikedom innebär den andres fattigdom, en analys som helt ignorerar det faktum att intelligent resursallokering skapar tillväxt så att det sammanlagda välståndet ökar. Börsens primära funktion är att sammanföra kapital och företag så att man genom satsningar, analyser och riskbedömningar kan hjälpa olika verksamheter att få tillgång till de resurser de behöver. Företag som gör bra ifrån sig blir lönsamma, vilket i sin tur drar till sig mer investeringar och låter verksamheten växa, medan de företag som gör dåligt ifrån sig automatiskt faller bort. Och marknaden tenderar att vara klok. Trots volatilitet, bubblor och till och med regelbundna börskrascher så har marknadskrafterna historiskt visat sig oöverträffade på anpassning, förnyelse och riskhantering, medan statsmaktens ingrepp i marknaden ofta visat sig introducera oförutsägbara och kontraproduktiva drivkrafter. På grund av detta har investerare, entreprenörer och innovatörer tenderat att motsätta sig regleringar och statlig inblandning, eftersom man betraktat detta som ett hot mot den fria marknadens funktion. Det säger därför mycket om var den fria marknadens framtid ligger, när samma storfinansiella intressen som under decennier kämpat för att undvika regleringar istället börjar kräva regleringar. Den mänskliga civilisationens framåtskridande karakteriseras i allt högre grad av kampen mellan gammalt och nytt. Det gamla upplevs stabilt, tryggt och ansvarsfullt, medan det nya uppfattas som kaotiskt, farligt och ibland direkt omoraliskt. Historiskt har det konsekvent varit de etablerade maktinstitutionerna som bekämpat nymodigheter, eftersom dessa tenderat att utmana deras position. På 1500-talet förbjöds exempelvis tryckpressen, eftersom statsmakter runt om i Europa fruktade att oreglerad distribution av böcker riskerade att omstörta samhället. På 1600-talet totalförbjöds astronomen Copernicus heliocentriska modell av solsystemet, och i modern tid hade den svenska staten monopol på både radio- och tv-sändningar långt in på 1990-talet. För den gamla ordningens grindvakter måste alltid begränsa eller förbjuda det nya för att kunna behålla sin egen makt. Digitaliseringen av samhället innebär ett större paradigmskifte än allt detta sammantaget, och de nu allt gällare ropen på förbud och regleringar avslöjar omedelbart vilka det gamlas grindvakter är. 1999 slog musikdelningstjänsten Napster sönder de gamla skivbolagens affärsmodell genom att möjliggöra digital nedladdning av piratkopierad musik. Trots att musikindustrin 2 år senare försökte krossa tjänsten genom att stämma dem på $26 miljoner var skivbolagens affärsmodell omöjlig att rädda, för ingen var längre beredd att betala höga priser för CD-skivor. Musikbolagen har istället relegerats till en betydligt mindre roll som producenter och eventarrangörer, medan distributionen har tagits över av mer framåtlutade streamingtjänster som iTunes och Spotify. 2003 slog fildelningstjänsten The Pirate Bay sönder filmindustrins DVD-försäljning. Trots att filmbranschen 3 år senare försökte krossa tjänsten genom att stämma verksamheten på $46 miljoner var deras affärsmodell omöjlig att rädda, för ingen ville längre betala höga priser för DVD-skivor. Både distribution och produktion av film och tv-serier har istället till stor del tagits över av mer framåtlutade streamingbolag som Netflix och Apple TV. På samma sätt utmanade Uber den etablerade taxinäringen, Airbnb den etablerade hotellnäringen och alternativmedierna de etablerade mediehusen, vilka alla även försökt förhindra det nya genom reglering, lagstiftning och rättsprocesser. Digitaliseringen var även den politiskt omstörtande kraften bakom den arabiska våren 2010, då de relativt nya sociala medierna gjorde det möjligt för oppositionella medborgare i hela Mellanöstern att få kontakt med varandra för att organisera protester. Digitaliseringen möjliggjorde även valsegern för både Frankrikes president Emmanuel Macron och för Amerikas bespottade president Donald Trump, vilka mobiliserade sina egna väljare genom sociala medier och därigenom rundade de etablerade mediernas grindvakter och filter. Och det är digitaliseringen som öppnat dörrarna för en ny folklig investmentkultur, vilken de etablerade aktörerna nu förutsägbart försöker förhindra, reglera, förbjuda och stänga ner. Men de som ropar på censur av sociala medier, redaktörskap rörande sökresultat och reglering av gräsrotsinvesterare.
Jag tycker det är ganska otäckt att småsparare och vanliga människor kan påverka den här marknaden på det här sättet. Det här ifrågasätter ju hur hela börsmarknaden fungerar.
Representerar samma krafter som en gång förbjöd tryckpressen. De står på fel sida av historien. Frågan är bara hur vårdslösa och demokratiskt destruktiva de etablerade maktinstitutionernas dödsryckningar riskerar att bli när både politik, ekonomi och kultur samtidigt galvaniseras i det digitala paradigmskiftets transformativa eld. För de som motsätter sig förändringens vind är alltid de som försvarar en döende världsordning. Men det gamlas död utgör den nödvändiga mylla ur vilken den mänskliga andens på nyttfödelse kan spira, med nya möjligheter, nya utmaningar och en ny världsordning. För att uttrycka det med Karin Boyes odödliga ordkonst. Då, när det är värst och inget hjälper, brister som i jubel trädets knoppar, då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar, glömmer att de skrämdes av det nya, glömmer att de ängslades för färden, känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen. Tycker du att det är viktigare att omfamna förändring än att försvara etablerade maktstrukturer? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av konflikten mellan disruptiv ny teknologi och de etablerade maktstrukturerna? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men tänk på att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar dynamisk förändring framför stabil trygghet. Även om det är min egen tillvaro som utmanas. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.